Vi säger att vi vill inte vara på, vi vill inte gå på Guds tjänst, men vi vill vara i Guds tjänst, säger vi. Många gånger så använder vi ordet Guds tjänst för oss själva, tror jag. Men att vara i Guds tjänst, det är att vara i den högstes tjänst och få göra det han har kallat oss till att göra. Vi lever i en tuff tid där vi ser att ute i världen så drar det ihop sig. Det drar ihop sig. Jesus kommer snart tillbaka. När vi tittar oss runt omkring och när vi hör och läser det som sker, så börjar vi ana att något är på gång. Och vi börjar ana att kanske att vi i Sverige också kommer att få möta det vi inte har gjort förut av förföljelser och svårigheter. Och Gud ville rusta sitt folk, sin församling idag på ett sätt som gör att vi kan vara ett redskap, ett ljus i världen. Och det är ju vår längtan, och vi talar ofta om det. Vi brukar predika här i Free Church om i apostlagärningarna. Vi brukar leva i apostlagärningarna. Och vi ska inte lämna apostlagärningarna, men idag så har Gud lagt lite annat på mitt hjärta också. Vi är ju en ny liten församling och vi är väldigt tacksamma till Gud att han har kallat oss till en gemenskap. Och vi börjar ju känna på då nu vad det handlar om. Vi förstår ju att även om vi är glada så finns det någon som inte är så jätteglad över att vi har börjat träffas regelbundet. Och vi känner att fienden bjuder oss motstånd, att det börjar bli riktig kamp. Men då säger vi amen och prisar Gud. Och då säger jag att då ska vi övervinna detta. Därför att Jesus sitter på tronen. Och han har fullbordat verket på Golgata. Och vi ska veta att det blir svårt när vi vill gå in i tjänst för Herren. Och då är det tid för att komma tillsammans och ännu mera älska varandra. Ännu mera be med och för varandra. Ännu mera stå upp i tro tillsammans. Och stå emot fienden. Det står i Guds ord att vi ska stå emot fienden. Att vi ska göra motstånd mot honom. Och han ska fly för oss, står det till och med. Och vi kan lita på och vara så säkra på att Gud är på vår sida. Och Gud har en utväg ur alla svårigheter. Jag tror att vi lever nu i en tid, kanske inte bara i den här församlingen, men i vårt land, när Gud prövar oss. Vi upplever att Gud vill pröva oss nu. Han vill testa oss här, var vi står. Var vill ni verkligen göra det ni säger att ni vill? Vill ni gå ut på gatorna? Vill ni tjäna mig? Vill ni vinna människor för mitt rike? Då måste han testa oss. Du vet, han gjorde ju det med Israels folk ute i öknen. Gud prövar oss för att inta landet, har skrivit som rubrik här. Därför han tillåter det här för att se vad som finns i våra hjärtan. Han måste göra det. För när vi möter motstånd och när vi går ut så måste det visa sig vad vi har i våra hjärtan. Vad är det för församling vi strävar efter? Vad är det för församling vi vill ha? Ibland så har vi ju våra egna drömmar och våra egna tankar om hur det ska se ut. Och vi bär ju med oss våra traditioner och vi har med oss mycket i ryggsäcken. Men det är egentligen inte så viktigt vad vi tycker och tänker, utan det vi ska fokusera på det är: vad vill Herren i Linköping? Vad vill Herren i vårt land? Hur vill han utrusta oss? Det här bibelordet som Gullbritt läste: detta är den fasta jag vill ha, säger Herren. Att vi ska lösa åkets band. Ja, det här handlar om att möta behov hos människor. Kanske inte som vi har tänkt det. Det här handlar om hela spektrat av människor. Att verkligen kunna ta till sig de som Jesus sa, de som är illa medfarna. Han hade kommit till Jesus den gode herden. Han såg hur illa medfarna folket var. Och hans hjärta, han grät i sitt hjärta. Jag vet inte om du har hört talas om Mefiboset. Som var sonson till Saul, kung Saul. Son till Jonathan. Och Jonathan var ju kung Davids allra bästa vän. Men ibland tror jag att vi får förbereda oss på vad som kommer att komma in i våra församlingar. Det kanske inte alltid kommer att vara så perfekt eller så bra som du och jag ser det och som du och jag vill ha det. Jag tänker på Mefiboset. Du har läst om honom i gamla förbundet. Det var ju så att hans, vad ska man säga, han hade en barnsköterska kan man säga. Som tog hand om honom och när han var 5 år och de flydde tillsammans. Så ramlade han eller han trillade och hon tappade väl honom. Så att han skadade båda fötterna. Och det ledde till att han var förlamad i sina fötter. Han blev inte så mycket för denna världen. Han kunde ju ha blivit något. Han var ju son till kung Saul. Han överlevde ju förintelsen och jag får säga. Han överlevde ju alltså det här slaget som var. Han kunde ju ha blivit någonting, son till Jonathan. Men han blev inte så mycket i den här världen. Han var förlamad i båda sina fötter och hade svårt att gå. Jag vet inte om du har läst om det i det står i, ska vi se, jag har skrivit upp det här. I Domareboken står det om detta. I Domareboken, det 6:e kapitlet, så står det om detta. När David kom till den här platsen så frågade han om det ännu fanns någon kvar utav Jonathans släkt, av kung Sauls släkt. Och då fick han veta att det fanns en kvar. Och det var den här Mefiboset. Och han sa, honom vill jag träffa, honom vill jag kunna göra gott emot. Hur kan jag hjälpa honom? Och de kallade på honom Mefiboset. Och David beslutade sig för att han ville ge honom upprättelse. Han var inte så mycket värd den här mannen på den tiden. I synnerhet inte med det handikappet som han hade. Men David gav honom en plats vid sitt bord. Han och hans familj, Mefiboset och hans familj, fick komma att äta vid kungens bord varje dag. Alltså det är en bild på upprättelse. En bild på vad Gud vill göra. Men det som ingenting är. Och det som ingenting var utvalde Gud. Och hur skulle vi agera inför en sådan situation? Skulle vi öppna upp vårt hus och ta emot en krympling som inte är värd något? Är vi villiga att göra det? Är vi villiga att öppna dörrarna för de allra minsta? För de som det har gått snett för? För de som ingenting är? För de som har misslyckats i livet? Jag tror att Gud kommer att pröva oss. Gud kommer att testa oss för att se vad vi vill. Vill vi lossa okets band? Vill vi göra det Gud kallar oss till? Det handlar om antingen om mig, att jag ska ha plats i mitt hjärta. Eller det handlar om att Jesus ska ha plats i mitt hjärta. Israels folk var ute i öknen. De klagade på Mose och de klagade på Gud. Trots att de hade fått uppleva frihet. Trots att Gud hade gjort väldiga gärningar ibland dem. Ibland tänker vi att Gud prövades inte på ett sådant sätt. Men det tror jag att han gör. Vi kan läsa från Matteus, det 16:e kapitlet, den 22:a versen. när Jesus talar om sitt lidande för lärjungarna, vad som skulle komma, att han skulle lida mycket genom de äldste överste prästen och de skriftlärda, så står det i Matteus 16 och 22. Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom. Gud är nådig mot dig, Herre. Detta ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Det var ganska tufft av Jesus att säga till Petrus, som han älskade: gå bort ifrån mig, Satan. Men det var människotankar. Och hur mycket präglas vi idag? Vad har vi för människotankar? Hur mycket av vårt eget jag finns det hos oss? Gud har kallat oss till att inta landet. Men vi behöver bli fria ifrån det som binder oss. Det som häftar sig vid oss. Det vi bär på. Vi behöver överlåta det till Herren. Vi behöver på något sätt bara våga släppa taget om det som har varit i våra liv. Vi behöver släppa taget om allt det där som har häftat sig vid oss. Vi ska läsa ifrån första Petrus brev, det femte kapitlet. Det har jag gjort. Ja, men vi går vidare i alla fall. Det krävs ödmjukhet ifrån våra hjärtan för att vi ska våga lita på och tro vad Gud har lovat och sagt. Gud har gett oss nåd att kunna ha ett ödmjukt hjärta, att kunna underkasta oss det som Gud vill göra i våra liv. Han vill ge oss ödmjuka hjärtan. Han vill ge oss en ande av ödmjukhet inför Gud och varandra. Han vill ge oss samma hjärta, ödmjuka hjärta, som man hade, som profeterna hade, som lärjungarna hade, som apostlarna hade. Ett hjärta som kan ge allt till honom. Jag tror att där vi befinner oss nu så behöver vi verkligen ödmjuka oss inför Guds kraft. Vi behöver verkligen söka Guds ansikte. Vi behöver verkligen fråga honom om nästa steg. För att inta den här världen. Jag är helt övertygad om att vi alla bär på saker i våra hjärtan som vi behöver bli fria ifrån. Saker som har häftat sig vid oss. Där fienden har en ingång till våra hjärtan. Där han kan liksom ha en hake på oss. Och så länge fienden har en ingång till våra hjärtan på något område, så kan han också verka i oss. Men vi har fått andliga vapen som vi är fruktansvärt dåliga på att använda. Därför det är hans kraft och vapen i striden som ger seger. Nu ska vi se om jag har skrivit rätt bibelställe här i alla fall. Andra Korinthierbrevet, det tionde kapitlet och den tredje versen. Andra Korinthierbrevet 10:3. Så står det: ty även om vi lever här i världen strider vi inte på världens sätt. Det vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och är beredda att straffa all olydnad så snart ni har blivit fullkomligt lydiga. Det börjar här. Det är här vi befinner oss just nu. Vi har fått en kallelse som Guds folk att gå ut. Och då kommer fienden och skjuter på oss. Skjuter in i våra tankar. Skjuter på oss som Guds församling. Skjuter på oss för att vi ska inte vara eniga, för att vi ska gå skilda vägar, för att vi ska splittras. Så gör ju fienden och så har det varit i alla tider. Och där är det så viktigt att vi tar upp de vapnen som Herren har gett oss. Att vi inte börjar strida med köttsliga vapen mot varandra. Utan att vi strider med de vapen som Herren har gett oss. Som har makt inför Gud att bryta ner fästen. Starka fästen. Så var det för Israels folk i öknen. Man hade fått en kallelse att inta landet. Kaleb och Josua var de som kom in. Som var med. Som man hade skickat 12 spejare in. Och när man fick se löfteslandet så sa man, det kommer aldrig att gå. För de är mycket större än oss. De har mycket mera vapen än oss. De har kraftigare styrkor än oss. Det kommer inte att gå, sa man. Men det var 2 man som såg. Varför såg de det ingen annan såg? Jo, därför att de litade på Guds löfte i sina hjärtan. För de såg exakt samma sak med sina ögon som de övriga såg i landet. Att det skulle inte gå på ett mänskligt plan. Rent mänskligt skulle det inte fungera. Men Herren hade sagt. Och då litade man till det ordet. Och det var samma sak med Petrus. Han hade inte heller tro för någonting. Innan pingstdagen i Jerusalem kom. Han hade också fått ett uppdrag att inta landet. Men han såg det inte. Inte förrän Guds kraft. Och Guds ande kom över honom. Många av dem som Gud har kallat har inte varit de som vi tänker oss. När vi tänker oss på ett mänskligt plan hur det ska se ut. När vi planerar för hur vi ska inta det här landet. Då tänker vi oss något stort, något väldigt, något som lyser, något som är attraktionskraftigt. Liksom, det har ett stort värde rent mänskligt sett. Men vi har så många exempel i Bibeln på att det inte är det handlar om. Vi brukar tala om David som var den yngsta och den minsta av alla. Det var han som besegrade Goliat, jätten Goliat. Gud hade utvalt honom. Och när Gud har utvalt ett folk, när Gud har utvalt någon, då finns det kraft i löftesordet. Egentligen var det Eliab. Den som var äldst i syskonskaran. Men det står faktiskt i första Samuelsboken, det 16 kapitlet och vers 7, att Gud hade förkastat honom. Därför att det var inte han som var ämnad att besegra Goliat. Det var kung David som skulle bli kung, som Gud hade utvalt. Du kan läsa om Gideon som kom från en oansenlig släkt, som inte var någonting. I domareboken. Han var ju ingenting i sig självt. Men Gud hade utvalt honom. Att med 300 man slå ner fiendens herrar. Därför att det var enligt Guds plan. Mose var inte den kanske man kunde tänka sig som skulle leda hela Israels folk. Miljoner människor. Så många människor. Ett sånt stort folk som det blev. Och det står om också att han var den mest ödmjuka personen. Och när vi tänker att han var ödmjuk, då tänker vi på att han var tystlåten, och det var han. Men han var inte mesig för det. Det var ingen tönt. Han var en kraftens man i sitt hjärta. Men han litade på Gud. Det är det som kännetecknar de här gudsmännen, att de litade på Gud. Precis som Kaleb och Josua gjorde. De såg hur stor Gud var och förlitade sig på hans makt. Och vi behöver på samma sätt idag se med våra hjärtan, se i vår ande och ödmjuka oss under Guds ord, Guds makt och styrka.
Amen. Amen.
Vi måste vägra låta mänskliga tankar och erfarenheter. Vi har mycket erfarenheter med oss. Andras erfarenheter har vi tagit in och lyssnat till. Vi måste vägra våra egna mänskliga tankar och erfarenheter. Vi får inte lyssna på dem. Guds ord måste bli större i våra hjärtan och i våra tankar, så att vi vågar börja lita på vad Gud har sagt i sitt ord. Varför misslyckades Israels folk? Varför var Gud tvungen att slå så många? Varför var man tvungen att vandra ut i öknen i 40 år? Varför kom man inte in i löfteslandet? Jo, därför att man vägrade släppa taget om slaveriets ande i Egypten. Så fort det gick dåligt på något sätt som de tyckte, så fort de kände att nu har vi inte tillräckligt med mat, nu har vi inte tillräckligt med vatten, här kan vi inte gå, det händer ingenting. Så började man anklaga Guds utvalde man, Mose. Man började anklaga Gud, man sa det hade varit bättre att vi hade fått dö i Egypten. Det hade varit bättre att vi hade stannat kvar i slaveriet. Man hade Egypten kvar i sina hjärtan. Man till och med glömde bort Guds väldiga gärningar. Guds goda gärningar som man hade gjort med dem. Man hade ju sett de mest fantastiska under. Man hade ju sett hur Gud delade Röda havet. Man fick gå igenom. Och helt plötsligt så bara gick det ett litet tag. Och så vände man sig bort. Man hade glömt det Gud hade gjort. Därför att man hade någonting kvar i sitt liv av det gamla. Vi behöver bli fria. Vi behöver omvända oss ifrån det gamla i våra liv. Vi behöver släppa taget. Vi behöver be Gud om befrielse. Att han helar oss. Att han upprättar oss. Att han gör något nytt i våra liv. Så att inte vi leds och liksom, vad ska jag säga, förs framåt utav det som fanns där bakom, utan vi måste se det som ligger framför, det Gud har sagt, Guds löften, Guds ord. Och Guds löften kan aldrig svika, sjunger en gammal sång. De står evigt fast. Vi måste börja våga tro på vad Guds ord säger. Vi måste börja se vad är det Gud har sagt. Gud är ingen människa att han kan ljuga. Det står, har han sagt, då låter han det ske. Han sviker aldrig Gud. Har han lovat någonting? Ja, men då kommer det att ske. Var så säker. Kanske inte precis som vi har tänkt oss. Kanske inte precis i den tiden som vi har tänkt oss. Vi kunde ju se och vi har läst om. Vi har läst om Kaleb och Josua här ett par gånger. Jag tycker fortfarande att det är så underbart att läsa om vad Gud hade lovat, att de skulle få komma in i löfteslandet. Det lät han ske. Det står i Josua, vi läser det igen, i det 14 kapitlet. Och vers 7. Talas om Kaleb, som var en av dem som vågade tro Gud om undret, som valde att se bort med sina mänskliga ögon och se i hjärtat det som Gud hade lovat om löfteslandet. Jag var 40 år när Herrens tjänare Moses sände iväg mig från Kadesh Barnea för att bespeja landet, och jag lämnade sedan rapport efter mitt hjärtas mening. Mina bröder som hade varit med mig där uppe fick folkets hjärtan att bäva. Men jag följde i allt, Herre min Gud. Då svor Mose den dagen en ed och sade: det land som dina fötter har beträtt ska i sanning vara din och dina barns arvedel för evig tid, därför att du i allt har följt Herren min Gud. Och se, nu har Herren så som han lovade låtit mig leva dessa 45 år sedan Herren talade detta till Mose när Israel vandrade i öknen. Se, jag är nu 85 år. Än idag är jag lika stark som den dag Mose sände iväg mig. Som min kraft var då, så är den än idag. Vare sig det gäller att strida eller vara ledare eller anförare. Det här är löftet. Det här är löftet. Han var 85 år, men han var lika stark. Han hade samma kraft. Därför att Gud skulle fullborda sitt löfte. Visst är det underbart? Alltså vi ser ju det gång på gång i den här boken. Att det Gud har lovat, det håller han. Vi ser ju det. Gång på gång så får vi ju erfara att det är sant. Det Gud har sagt. Han sviker inte. Han sviker aldrig. Han gör inte det. Det står i kapitel 13 om Josua också. Jag tycker det är så skönt att veta att vi har liksom ett uppdrag som vi ska fullfölja. Kapitel 13, vers 1. Josua, det var ju Kaleb och Josua. Josua var nu gammal och hade nått hög ålder. Och Herren sa till honom: du är gammal och har nått hög ålder, men ännu återstår det en stor del av landet som ska intas. Vi har fått ett uppdrag och det är ett val vi gör. Vi kan välja, du och jag, att vara med och inta landet. Vi kan också välja att tro det fienden säger, att det inte är möjligt, att det aldrig kommer att ske på grund av det och det och det, och i synnerhet på dig och på mig, därför att det klarar inte du och du kan inte göra det för du har det och det går inte. Fienden kommer ju med så mycket. Men vi ska ju bara veta att fienden är lögnens fader. Att han har kommit för att stjäla, slakta och döda. Jesus säger till och med att när han talar så talar han lögn. För han kan inte tala sanning. Men hur kan vi välja att tro på vad fienden säger? Eller vad människor säger? Före vad Guds ord säger. Är det inte dags att vi börjar att hålla upp boken? Är det inte dags att vi börjar tro på Guds löften som vi har fått? Om Herren säger: jag är Herren din läkare. Ja, men då är han det. Annars ljuger han. Om Bibeln säger att det var våra smärtor han bar. Våra sjukdomar som han bar. Och är det inte sant, då ljuger Guds ord. Det är sant. Det Bibeln säger. De löften vi har fått. Nu har vi fått ett uppdrag i Linköping. Att inta Linköping.
Amen.
Ja, men hur ska det gå till då? Inte vet jag. Men Herren vet. Och han kommer att leda oss. Vågar vi lita på det? Eller måste vi tänka ut det innan? Vi är ju så, vi människor. Vi vill gärna ha kontroll och vi vill liksom se hur det ska se ut och så här. Men jag tror vi måste våga lägga ner allt för Herren. Vi måste inte titta på det vi ser, utan titta på vad Guds ord säger. Titta på vad Herren säger. Så ska vi få inta landet. Ännu finns det en del av landet att inta. Och i det här landet så måste vi återta det som fienden har stulit. Det är dags att vi låter oss utrustas för att inta landet. Vi tänker fortsätta att leva i apostlagärningarna. Vi tänker fortsätta att gå den vägen. Men det innebär lidande. Det innebär stridigheter. Det innebär kamp. Jesus säger: har de hatat mig så kommer de att hata er. Har de förföljt mig, kommer de förfölja er. Det är vad vi har att vänta oss. Ibland ser vi så mycket med glamour på hur det ska se ut. Vi tänker att vi står på ett podium och vi kallar fram människor. Stora skaror som ska bli frälsta och helade. Och det är ju underbart. Men det är ju liksom resultatet. Vi måste ju någonstans börja så. Om vi ska få skörda så måste vi börja så. Det är dags att vi börjar så ut nu. Att vi inte låser in oss. Att vi slutar vara kyrkbänksittare. Att vi reser på oss och går ut och intar landet. Vi måste börja bespeja landet. Det var ju det de här männen gjorde. De bespejade löfteslandet. Det är dags att vi gör det. Och då säger ju en del att ja, men det kan inte jag göra för det är inte min uppgift. Nej, det kanske det inte är då. Men du har fått en annan uppgift i församlingen, i kroppen. Alla har vi en uppgift i kroppen. Alla lemmarna tillsammans. Det är därför vi måste vara så rädda om varandra. Och det är därför vi måste mer än någonsin söka Gud i bön. Det är därför vi behöver gå ner i knä, på knä tillsammans. Och verkligen söka Gud. Amen. För vad han vill göra. Vi måste sluta tänka som de här resten av dem gjorde. Kaleb och Josua. De tänkte inte. De gjorde inte det. De tänkte inte hur de skulle göra eller hur det skulle se ut. De gjorde inte det. De hade ödmjukat sina hjärtan. Och de sa, det kommer att bli som Herren har sagt. Han har sagt att det ska vara så här. Och då tror vi det. Oavsett om jättarna är aldrig så stora. Oavsett hur det ser ut. Så kommer det att ske. Som vi sjöng förut. Allt vad du har sagt. Allt vad du har lovat. Det kommer att ske förr eller senare. Och nu upplever jag. Och jag vet inte om jag har fel. Men i min ande så upplever jag. Att nu vill Herren börja röra. Lite i grytan. Nu vill han att vi ska börja röra lite på oss. Och nu testar han oss. För att se om vi kommer att klara det uppdrag som han vill ge oss. Han testade sitt folk. Han gjorde det. Och nu prövar han oss. Varför skulle han inte pröva oss? Vad var det han sa till Petrus? Vad var det han sa? Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Det säger han också till Petrus. Han gav Satan tillåtelse till detta. Ibland tänker vi att det här kan inte vara från Satan. Ibland är det ifrån honom. Därför att Gud har tillåtit det. Han hade utverkat åt sig att få sålla dem som vete, säger Jesus. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Jag har bett för dig. Och det var precis det som Petrus behövde när han fick gå igenom det här tuffa i sitt liv. Och det var därför han fick stå fram på pingstdagen i Jerusalem. Och frimodigt predika Guds ord. Och det var därför Herren kunde använda honom. För han hade sållats. Han var liksom färdig i sållet. Och Herren hade bett för honom att hans tro inte skulle ta slut. Och nu är det tid för oss att sållas. För att Herren vill se. Vad är det vi vill tro? Vad är det vi värdesätter? Är det så att vi sätter vår tilltro i våra hjärtan till Herren? Jag vill älska Herren av hela mitt hjärta. Av all min kraft. Av hela min själ. Det är det han behöver se nu. Att vi är färdiga med oss själva. Att vi kan säga. Ja, mitt liv betyder egentligen ingenting. Som Paulus sa. Mitt liv är inte värt något, som Paulus. För mig själv. Utan nu lägger jag allt till dig, Jesus. Det är dit vi behöver komma. För jag tror och jag på något sätt upplever i min ande att det går fruktansvärt svåra tider till mötes. Jag tror att det kommer att bli en förföljelse av kristna också på våra breddgrader. Det pågår just nu, det är krafter som pågår för att inta också lilla Sverige. Det pågår en kampanj över hela världen, en islamiseringskampanj. Där terrorister och islamister har som missionsuppdrag att inta land efter land efter land. Vi ser det. Och inte bara det. Vi ser hur villfarelsens ande sprider ut sig. I kristenheten. Vi ser hur det kommer in från olika håll. Det kommer att bli en förföljelse mot dem som väljer att likt Josua och Kaleb bara lita på Herren. Att bara välja Jesus. Det kommer att bli en förföljelse emot dem som verkligen vill följa Jesus. Och följa Jesus ska vi göra. Och det är viktigt. Det finns bara en enda väg till frälsning. Och det är Jesus. Det finns ingenting annat för oss än att följa överheden. Följ mig, han sagt. Och det är det vi får göra. Vi ska lära känna hans röst. Mina får känner min röst, säger han. Därför är det så viktigt idag att vi lever i och av ordet, att vi låter oss utrustas. Och det är viktigt att vi vågar stå upp när förföljelsen kommer. De mest avskyvärda ting läste vi om, vad som pågår i Irak och Syrien idag. De mest avskyvärda, som man kan inte ens prata om det. Man kan inte ta det i sin mun. Så fruktansvärt är det som pågår idag. Det är en sån djävulsk ondska som sprider sig utöver världen. Som är ofattbar. Man har aldrig hört talas om dess motstycke tidigare. Och de som är kristna i de här länderna. De får verkligen lägga ner sina liv för Jesus. Jag tror att Jesus kommer snart. Och jag tror att Gud har kallat oss som kristna och som församling. Ödmjuka er under mig, säger Herren. Ödmjuka er. Lyssna till mitt ord. Lyssna till min röst. Vilken väg väljer vi att gå? Vi kommer att få fortsätta att vandra ut i öknen. År efter år efter år. Om vi vill det så får vi gå där ute. Vi kan gå runt där fram och tillbaka och irra hur länge som helst. Men jag har en längtan. Det brinner i mitt hjärta och jag tror att de allra flesta här inne i alla fall, om inte alla, längtar efter att få komma in i löfteslandet. Allt det Gud har lovat, allt det Gud har sagt. Låt oss gå tillbaka till apostlagärningarna, vill jag på säga. Låt oss gå tillbaka till förebilden vi har där, församling. Låt oss se det på nytt. Låt oss bygga på den enda grunden vi kan bygga på, nämligen Jesus. Låt oss på något sätt släppa taget om allt det här som har häftat sig vid oss. Låt oss bestämma oss för att nu ska vi gå tillsammans som Guds folk. Enade som Guds folk. Med Jesus namnet högt. Med Guds ord som vår ledstjärna. Men Guds ord ska leda oss. Det finns ingenting vi mer behöver egentligen. Här är alla löften för oss. Vi saknar ingenting. Om vi läser Guds ord så har vi fått allt. Faktiskt så har vi det. Är du redo att låta Gud pröva dig? Är du villig att låta dig sållas? Har du saker i ditt liv som du brottas med? Kanske synd. Det kan vara andra saker också. Det kan vara saker av fruktan och rädsla. Det kan vara precis vad som helst. Det kan vara något som någon har sagt till dig någon gång. Ord som har hakat sig på. Liksom som en hulling som har satt sig fast i dig. Någon har sagt något, uttalat något. Är du villig? Vill du släppa det? Säga, jag förlåter. Herre, hjälp mig. Låt mig bli fri. Så långt det kommer an på mig så vill jag bli fri. Är du villig att släppa taget om det som människor har sårat dig i? Bär du på bitterhet och besvikelse? Jag skulle vilja... jag ska förklara det. Det är så. Mycket mer än vad vi ser och mycket mer än vad vi förstår. Att om du bär på besvikelse och bitterhet i ditt liv, du anar inte vad fienden har kan plåga dig med. Du anar inte vad han använder det. Vad viktigt det är att vi är fria. Därför att sonen har gjort oss fria. Vad viktigt det är att vi väljer att stå i frihet. Vad viktigt att vi inte låter fienden ha något grepp om oss. Den erfarenhet som jag har utav det här med samtal och förbön med människor under de åren som jag har varit i tjänst för Herren, det säger mig att fienden är en mästare i att bedra och lura. Han är verkligen det. Alltså om någon kan få oss att tro på saker så är det han. Han är väldigt listig. Och därför är det så viktigt att vi gör oss av med slaveriets ande. Det som binder oss. Det som fienden vill hålla oss fast vid. Så att vi verkligen blir fria. Jag har suttit i samtal med människor som hela sitt liv har varit sjuka. Nu menar jag allvarligt sjuka. Och så har Herren uppenbarat. Varför? Jo, därför att för 25 år sedan så var man i någon konflikt med någon människa. Någon sa något, någon gjorde något. Något hände. Något traumatiskt hände. Något dramatiskt hände. Och på så sätt så fastnade man i sjukdom. Och i förbannelse kan man säga. Men Herren har kallat oss till välsignelse. Han har burit allt på korset för dig och mig. Våra förbannelser, våra sjukdomar, våra misslyckanden. Allting. Han vill hela oss och upprätta oss. Så säger Herren, när han möter människor, läser vi i Nya Testamentet. Vad vill du att jag ska göra för dig? Varför säger han det? Varför säger han inte bara så här, Jesus, du lider av det och det. Vill du att jag ska hela dig? Nej. Därför att han vill att vi med vår mun ska bekänna. Att vi ska omvända oss och bekänna. Det här är inte bra i mitt liv. Vad vill du att jag ska göra för dig? Ja, säger de. Människorna som han möter. Bota mig, Herre. Vill du? Vill du bli ren? Ja. Det är viktigt att vi idag är iklädda den andliga vapenrustningen. Vi har fått vapen att strida med och att vi inte längre strider med köttsliga vapen. Det är det första vi börjar, så fort vi kommer in i något så börjar vi. Känslan kommer, sinnet säger, man blir liksom, man tappar humöret och man liksom vill gärna klippa till. Men tänk vad viktigt det är. Att vi besinnar oss. För Guds ord säger att vi ska hålla frid och fred med varandra. Guds ord säger att vi ska vara förtänksamma. Att vi ska vara återhållsamma. Att vi ska älska varandra. Vad viktigt det är att vi väljer Guds väg. Och när vi vet att det vi strider mot, det är inte människor av kött och blod. Utan det vi strider mot, det är mörkrets första väldigheter mot makter. Vi läser Efesierbrevet tillsammans innan jag ska sluta prediken. Vi läser om den andliga vapenrustningen i Efesierbrevet 6 och 10. Till sist, bli starka i Herren. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Och så står det, tag på er. Det är du som ska ta på dig. Tag på er hela Guds vapenrustning. Inte hälften, utan hela. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen. Vilken sanning? Jo, Guds sanning, ordet. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter. Och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar, står det faktiskt. Med trons sköld. Tag emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön. Och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed alltid i anden. Det är min bön och min längtan när det gäller mig själv. Att jag alltid ska kunna vara bedjande i anden. För om jag inte är i köttet när jag möter stridigheterna och jag får vara i anden, då kan jag ju gå med segraren. Det blir ju så mycket bättre än att vi liksom hackar på varandra och gör slarvsylt av varandra och slår ner varandra. Nej, vi vet att det som kommer in ibland oss för att stjäla, slakta och döda, det är ingen mindre än fiende. Och om vi är i anden, ber i anden, sover i anden, äter i anden, sjunger i anden, talar i anden och allt vad vi gör, då är vi mycket starkare. Bed alltid och var alltid i anden. Klä på dig hela Guds vapenrustning. Låt oss inta landet tillsammans. Med Guds vapen som en mäktig Herrens armé. Och det kommer inte an på hur vi ser ut och vilka vi är. Om vi är halta eller om vi är döva eller vad vi är. Men det är Guds kraft i oss. Viktigt att vi öppnar upp. Att vi inte föraktar någon enda, utan att vi visar kärlek till varandra. Att vi lever i kärlek. Och i renhet framförallt.